Har Finland sparat färdigt nu eller är det tvärtom så att spartalkot bara har börjat? Kan det de facto vara så att vi hittills har sparat alldeles för lite? Finansministeriet, Statens revisionsverk och organisationer som SOSTE, alltså Finlands social- och hälsa RF, bryter arm om hur mycket regeringen Orpo nu sist och slutligen egentligen har sparat. Finansminister Purra har ju visat upp sig flera gånger med både saxar och skärbreden, men enligt flera beräkningar har nettoresultatet av allt sparandet varit förvånansvärt litet. I dagens slaget ska vi debattera sparandet både nu och framöver med två riksdagsledamöter. Med oss från Vasa har vi Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet och i Åbo har vi Aki Lindén från Socialdemokraterna. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Och jag heter Maria Nylund. Jag tänkte börja med dig, Kristoffer Ingo, alltså, som nu representerar då ett regeringsparti här, SFP. Alltså imorgon börjar de här så kallade budgetramförhandlingarna. Kan du konkretisera vad det är man i första hand bryter arm om den här gången? Vad är din uppfattning om det?
Nu är det ju de facto egentligen alla utgifter och inkomster som ligger på bordet, men det handlar ju om att få en budgetram helt enkelt för nästa år och några år framöver så som hör till helt enkelt i ramregeringsförhandlingarna. Men exakt vilka stötestenar som ska vi säga tvista som mest i förhandlingarna, så det kan jag ju tyvärr inte gå in på i det här läget.
Mm. Jag vet att man sitter och möts här hela dagen idag, de som är så att säga chefsförhandlare för de olika partierna som sitter och diskuterar redan nu. Vad tycker du då, Kristoffer Ingo, att borde vara högst på den här åtgärdslistan?
Vi från SFP har ju alltid tyckt att det är viktigt att man ser över kostnadsstrukturen på till exempel förvaltning och byråkrati och att man där försöker slimma så långt som möjligt. Men för oss i uttryckligen de här förhandlingarna och egentligen alla förhandlingar som den här regeringen har haft så har nog olika tillväxtåtgärder och det att vi borde kunna få en framtidstro var högst prioriterat för vi ser ju att då tillväxten inte har blivit så som vi har förväntat oss. Så här finns förstås många utomstående orsaker med både krig i Ukraina och nu senast ett Mellanösternkrig och handelstullar och allt vad vi har haft som bromsar vår ekonomi. Men vi tror att det behöver komma ur någon form av tillväxtåtgärd och framtidstro för att kunna svänga det. Vi tror inte att vi sparar oss ur den ekonomiska situation som vi har hamnat i.
Mm. Man kan inte spara sig ur det här, säger du. Vi konstaterar här innan att i 17 år nu då så har inte Finland haft någon egentlig ekonomisk tillväxt, alltså mer eller mindre. Vissa år hade varit pikilite på plus och ett annat år hade sen igen varit på minus. Så i 17 år hade stampat på stället. Aki Lindén, Socialdemokraterna sitter inte i regeringen nu, men det kan mycket väl gå så att det är ditt parti som leder nästa regering efter riksdagsvalet om ett år. Vad tycker du att borde vara högst på åtgärdslistan nu i de här budgetramförhandlingarna?
Tillväxten är ju den viktigaste saken, därför att man kan ju inte bara med nedskärningar få ny tillväxt i Finland. Och liksom du sa det, så vi har ju haft nu flera år utan någon verklig tillväxt och vilka sen är sådana åtgärder med vilka man sen faktiskt får tillväxt. Jag kan säga att i allmänheten är ju människorna ganska rädda nu och de sparar i banken och så, och de vågar inte investera eller köpa någonting, och man ser ju bolagsläget till exempel hur den är, så att få mera sådant, något slags optimism att det skulle ändå kunna vända till lite bättre, så det skulle vara det där mest viktigaste. Vi såg ju en liten börja av sådan tillväxt, men nu naturligtvis där i det där Irankriget så hade ju gått ner igen, och man talar även att det kanske blir en negativ år det här 2026 sen i Finland.
Mm. Och det är ju någonting som vi har varit vana vid, att i något skede kommer de här prognosinstituterna med en förhoppning om att det nu ska bli några procents tillväxt och sen så händer det någonting och så har det sett ut i 17 år nu att det stampar på
så har det nu varit ganska många år.
Ja.
Det var ju där under coronatiden var det år 20 så då hade vi ju naturligtvis det var minus 3 eller någonting sådant men följande år 21 var det plus 3 igen men sen dess har vi ju inte 22 hade vi lite tillväxt men sen hade det gått nästan på samma nivå.
Mm. Men ni pratar båda om tillväxt här nu att man inte kan spara sig till framtidstro. Jag tänkte att vi ska prata om det om en liten stund för hittills har regeringen Orpo fokuserat ganska mycket på att skära ner i en massa offentliga utgifter. Jag har en lång lista här på alla möjliga nedskärningar. Det är i stödet till kulturen, i yrkesutbildningen, det har varit momshöjningar, arbetslöshetsunderstödet har skurits ner, bostadsbidragen lika så och sen för att nu då inte tala om alla sparkrav inom välfärdsområdena. Men den här listan är mycket längre än så här. Det har varit ständiga det där nyheter om olika nedskärningar. Så jag blev, Aki Lindén, ganska överraskad av att din partiordförande Antti Lindtman här i vintras i en intervju sa att nu måste regeringen lägga i en ny växel och spara ännu mer innan valperioden är slut. Alltså Socialdemokraterna är ivriga på att fortsätta spara. Är det så?
Om vi tittar på det här, hela situationen och det måste man ju göra så vi har ju en över 10 miljarders skillnad mellan statens inkomster och utgifter. Så, och det hade ju varit nu under de där 2-3 senaste åren. Så, vilka är de där medel som man sen kan använda i en sådan situation? Man behöver både mera skattepengar naturligtvis.
Höja
skatterna eller ta något sådana nya skatter sen och använda dem. Och sen på andra sidan, det är ju ett sådant faktum att statens budget med 90 miljarder och sen även kommunernas och välfärdsområdenas budget så man måste på något sätt spara där också, men vi har ju kritiserat det att nu de där besparingarna går till sådana människors vardagsliv som är fattigaste av alla. Och man ska lite ha solidaritet här också, att människorna som har bästa lönen och bolagen, där minskar man skatten och så, det är inte en rätt väg.
Mm. Var skulle du vilja spara?
Jag tror att ingen parti nu har någon sådan lista eller vill publicera en sådan lista. Men
riksdagsval på kommande?
Det är kommande, men jag tror att när man börjar nästa januari och februari tala om de här sakerna så är det ju mera konkret. Men det är ju olika möjligheter. Man kan ju spara i de där indexerna som man har där till exempel. Och sen alldeles sådan konkret i några särskilda frågor. Men jag har nu ingen lista här med. Men jag säger att det är kanske någonting mellan 1 eller 2 miljarder som man måste göra på nästa regions period.
Valperiod, ja.
Valperiod, mm. Jo.
Ja, till saken hör ju här att vi är ju dessutom under lupp, under EUs lupp. De granskar oss särskilt mycket därför för att det där vi har liksom helt enkelt för höga skulder och för stort budgetunderskott. Och det där, men nu säger åtminstone finansministeriet att EU inte kommer att kräva att vi liksom sparar ännu mera i år eller år 2027. Jag tänker mig att du, Kristoffer Ingo, och regeringen kan dra då en liten lättnadens suck här att ni har liksom... Har ni gjort ert nu? Har ni sparat färdigt?
No, det kanske vi inte har helt och hållet, men om jag lite öppnar upp. Jag förstår att Socialdemokraterna säger, och vi är partiordförande Lindtman, att vi borde spara mer nu. För det väntar framför oss i nästa period, oberoende vad vi vill eller inte. Vi har parlamentariskt, alla utom ett parti, kommit överens om en skuldspärr som vi har lagstiftat om. Den säger i praktiken att någonting där mellan 8 och 11 miljarder ska sparas på nästa period. Och det är ju ofantliga pengar. Alltså om det är inte exakt möjligt att säga hur mycket den här regeringen har sparat, men vi rör oss kring ungefär en 4 miljarder. Så ni hör att det är dubbelt mer som då enligt den här lagstiftade spärren behöver sparas nästa år, om inte det är så att vi får fart på tillväxten. Och det är ju såklart det som jag tror vi alla vill. Här är det nog knappast någon som motsätter sig det, att det är roligare att fokusera på tillväxtåtgärder och framtidstro och se då investeringar kommer och arbetsplatser blir till. Men det där, om inte det sker, så då har vi inget annat val än att spara. Och jag förstår väl att det är lättare att begära att nuvarande sittande regering ska fatta de jobbiga besluten än att ta dem sen då de måste tas inom några år.
Är det lättare, Aki Lindén, att tycka att den nuvarande regeringen ska spara ännu mer, så kommer ni lättare undan ifall det är så att ni är statsministerparti nästa val?
Nuvarande regering har ju kvar bara ett budgetår och så har vi ju efter ett år, så nu regering är här och hoppas så lite annorlunda regering. Men det var Centerpartiets Markus Lohi som kom ut med en sådan idé att om man talar om det där 8 miljarder, så det skulle vara möjligt att ha 3 miljarder mera skatten och sen göra sparingar med 3 miljarder och se lita på tillväxt. Men jag vet att finansministeriet säger att man får inte göra sådana prognoser att man litar på tillväxten. Och det menar ju det att om tillväxten börjar, så då får man ju alltid omkring 40% av det där tillväxten tillbaka till offentliga sektorn. Därför att vi har ju en skattenivå, om man tar alla skatter tillsammans, som är lite över det, 41% av vår hela nationalinkomst. Jag säger att mina egna tankar är kanske mera närmare av 2 miljarder med besparingar och sen 3-4 miljarder kanske med nya skatten. Men kan jag säga att jag kan räkna upp 8 miljarder. Och jag har ju inte sett att någon parti, och så sa det ju kollegan här också.
Ja, för finansministeriet så säger ju nog att det här sparandet måste fortsätta, eller balanserandet då. Det kan ju bara handla om att ta in mera skatter, som sagt. De har talat om mellan 7 och 12 miljarder. Nu nämnde du, Kristoffer Ingo, mellan 8 och 11. Men det där, inte så muntert. Socialdemokraterna, om det är ni som ska leda, så nu har ni ett stort jobb där nu då.
Alla har ju stort jobb där, och jag tror att när nästa våren kommer närmare, så kan man tala mer konkret om de här sakerna. Nämligen om man tittar, vad har till exempel nu hänt? Det där just kriget där i Iran, och det förändrade igen ekonomiska situationen i hela världen. Att säga nu, ett år före valet, att nu ska vi ha en alldeles konkret lista, vi gör det där och det där och det där, och sen kan det kan ju hända positiva saker också, men som vi har sett, så har det hänt mer negativa saker.
Men nu är det ju ganska galet att man inte kan planera liksom några år framåt om det, man räknar med att det ska hända något vansinnigt.
Man måste ju planera ändå, men sen kan det hända vad som helst.
Kristoffer Ingo, det där, jag räknar upp här en lång lista på alla möjliga spar som den här regeringen har genomfört, och som sagt, den listan var betydligt mycket längre än vad jag nu rabblar upp där. Men det där, ni har genomfört många smärtsamma förändringar i socialskyddet. THL beräknar att det här kommer att leda till att 27 000 fler barn hamnar under fattigdomsgränsen. Nu sa jag där i inledningen också att beroende på vem man frågar och hur man räknar, så kommer man fram till att nettonyttan av liksom för statens finanser av alla dessa spar är ungefär en tredjedel av det som ni säger er har sparat. Alltså, statsminister Orpo brukar prata om 10 miljarder euro att ni har sparat så mycket, men bland annat Statens revisionsverk kommer fram till att den här nettonyttan egentligen var bara 3,5 miljarder. Så blev Finlands finanser på något sätt bättre av alla de här nedskärningarna, Kristoffer Ingo?
Nu skulle jag vilja påstå det i alla fall, men det var ju också därför jag själv använde 4 miljarder. Och jag också vill ännu påpeka att det är svårt att så här i på sittande fot och med bara några års verkställighet säger exakt vad vi har sparat, men någonting där drygt 4 miljarder borde nettonyttan ha blivit av den här regeringen, samtidigt som vi har skjutit till pengar till välfärdsområdena. Det är också viktigt att säga att fast då vårdbehovet har ökat så mycket och kostnader har stigit så upplevs det såklart som nedskärningar, men det blir skjutit till pengar. Men det där till frågan om alla sparåtgärder har varit sådana som har den önskade effekten som vi vill se, så är det ju också ganska lätt att hålla med om att det så inte nödvändigtvis faller. Jag menar, här har vi till exempel från SFP varit tydliga med att det skyddade beloppet, det här som gör att det nu de facto inte är lönt att ta emot ett snuttjobb om man har arbetslöshetsbidrag. Så det anser vi har varit ett dåligt beslut som vi har tagit, och vi är redo att också ändra det. Vi tror ju inte att förstås den sittande regeringen kommer att ändra sina fattade beslut i den här frågan. Den har varit prestigemässigt viktig för andra partier, men nu ser vi ju vilka missar som har blivit gjorda, och pratar man om de här sociala hälsovårdsorganisationerna som vi vet gör ett oerhört viktigt jobb, så har vi nog i varenda ett möte och i alla förhandlingar gjort allt vi har kunnat för att minimera nedkärningarna från dem, för vi vet att de gör ett oerhört viktigt jobb för samhället.
Mm. Så det var två misslyckade det där åtgärder, och det här, då ska jag nu säga, alltså det som du talar om här gällande arbetslöshetsunderstödet, så det handlar om det belopp som man har rätt att förtjäna utan att mista sitt understöd.
Exakt.
Alltså skyddsdel. Ja, vad tycker du, Aki Lindén, att har varit misslyckat?
Jag tänker mest av sådana familjer som är, man kan ju säga ordet fattiga, och barnen där, så många av de här sparingarna har varit sådana att just de lider mest av det här. Här nämndes en, men det finns några andra, och vi har ju en problem som vi har just talat om, 8-10 miljarder euro, men jag kan säga att en miljard åtminstone är sådana som har varit helt vidriga sparingar, just sådana som har lett till det att vi har mera arbetslösa människor och mera fattiga barnfamiljer och så. Och där skulle man nog kunna tänka sig att inte minska det där bolagsskatten med 1 miljard euro, eller om man tittar
samfundsskatten
skatten just, och sen om man tittar till exempel hur har det gått med inkomstskatten, så människorna som tjänar 8-9 tusen euro och per månad och mera, så de har ju fått flera hundra euro per månad, även 1000 euro per månad mindre skatten. Och sen om man tittar med sådana med alldeles små inkomster, så det har ju varit 20 euro per månad eller sådana. Så att det har varit ganska osolidariskt det här hela ekonomipolitiken i Finland. Men när jag talar om de här sakerna måste jag medge att då talar man om frågor som vilkas helhet är kanske 1 miljard eller 1,5 miljard. Och vi har ju det där problemen som är 5 gånger större, och det talade man ju i början av den här diskussionen.
Mm. Men du menar att det där var ett exempel på ett misstag, alltså
just
att sänka skatterna?
Och några andra där också sådana, som har sen kommit just i det där, samma barnfamilj till exempel.
Ja, vad tänker du, Kristoffer Inge, om det här med att ni sänkte skatterna mest för höginkomsttagare? Var det liksom fiffigt?
Man måste ju komma ihåg varifrån vi kommer. Vi kommer ju från det läge där vi har en av Europas absolut högsta beskattningar på arbete. Och vi har tydlig forskning, både finländsk och europeisk och internationell, som tyder på det att om totalskattegraden på förvärvsinkomsterna blir för höga, så börjar de motarbeta sig själva. Och samma forskning visar också på att just de här skattesänkningarna kommer tillbaka med det att det blir mer jobbat, så att säga, och det är mer attraktivt att ska vi säga stiga i löneklasser och så vidare. Så den delen kan jag nog försvara. Däremot förstår jag bra kritiken gällande samfundsskatten. Jag upplever inte att vi har fått väldigt mycket tack för den heller, och den är väldigt dyr, och här finns ingen tydlig forskning på att en 2% sänkning av samfundsskatten skulle generera den tillväxt som vi såklart hoppas på. Att här upplever nog jag att vi skulle ha kunnat hitta andra vettiga lösningar, till exempel slopa överlåtelseskatten eller arvs- och gåvoskatten, eller åtminstone ordentligt höja hushållsavdrag eller annat som faktiskt de facto gör att ekonomin får en liksom skjuts. Så det där. Men här vill jag också säga att den här samfundsskattesänkningen på 2% som beslöts redan för snart 1,5 år sedan, så den trädde ju i kraft från 2027, så den har inte trätt i kraft ännu. Och det jag kanske är orolig över är att nu diskuteras då eventuellt huruvida den ska verkställas eller inte. Och det tror jag är farligt. Det är inte bra att vi ger en sån bild av att vi höjer och sänker skatter som direkt kan vara avgörande för investeringar eller inte. Att det här hoppande av an och eviga diskuteras om var och på vilken nivå samfundsskatten ska vara. Så den tror jag är farlig.
Ingen vågar investera om man inte riktigt vet vad man ska betala för skatt. Men det här är ju någonting som ni socialdemokraterna har talat om, att det är det första ni skulle annullera, alltså den här sänkningen av samfundsskatten till 18%.
Jo, den är ju en mycket konkret sak, därför att det ska, liksom Ingo sa det just här, så att nästa år ska det ju sen bli verklighet, men vi tänker att man skulle nu kunna göra det där beslutet att vi inte minskar det där skatte. Det är ju, det här är ju, jag vet att de är svåra saker och hela den här situationen i Finland med 350 000 arbetslösa människor, det är ju en sådan situation att till exempel här i Åbo, var vi är nu, så är det ju varje sjunde människa är utan arbete, och det leder till en sådan situation att även de som har lite bättre, så de vågar inte investera eller köpa någonting, eller om man försöker sälja sin lägenhet eller något sådant, så tänker jag att nu är det inte tid att göra det, därför att priserna har gått ner. Så att jag medger att det här är en stor situation i Finland, och jag har ju varit med där redan under början av 90-talet. Jag var inte politiker den tiden, men jag var chef i Björneborg för hälsovården. Jag såg den där situationen under de där åren 90-91, 92, 93, när arbetslösheten gick även till 30% där i Raumo och Björneborg. Så det var ju helt hemskt, och vi är ju inte ännu i samma situation, och vi ska inte bli i samma situation. Men då var det ju faktiskt så att barnen behövde på måndagen i skolorna mera mat, därför att man hade inte under veckoslutet hemma haft tillräckligt mat i alla familjer. Så att jag hoppas att man skulle lite över de här oppositions- och regeringsgränserna kunna sen tänka om den här saken. Och det där kompromissen med det där skuldbromsen är ju en del av det här. Men det är ju ännu teori, därför att vi vet nu vilka är de där siffrorna. Att man ska under följande 4 år sen ha någonting mellan 8 och 10 miljarder att balansera i statens budget, och det är faktiskt 2 gånger mer än vad det hänt under den här perioden.
Nu har jag stött på människor som helt klart har den uppfattningen att för den som har och hela tiden har haft jobb, så går det egentligen ganska bra. Man har det ganska bra. Det har inte gått någon större nöd på oss, medan den som inte har jobb, eller den som vi här räknar, alltså de här barnen till exempel som hamnar under fattigdomsgränsen, att det är de som har fått bära det största lasse här nu när det gäller de här balanserande åtgärderna. Vad säger du, Kristoffer Ingo, till det? Att är det liksom orättvist fördelat den här nu ansvarstagande, eller vem som ska belastas av de här nedskärningarna och sparandet?
Nej, jag tycker väl inte att man kan säga att det har liksom riktats direkt på så vis, men det är klart att så där blir det ju. Jag delar den där uppfattningen om att för de som har ett jobb att gå till, så tog det vardagen löpa på rätt bra. Och jag menar, vi ser det att, så som Aki var bra in på också, att det där köpkraften har de facto stärkt, så det finns mycket pengar, speciellt på bankkonton, och det är ju det här liksom som är grejen, och som som tyvärr är den stora utmaningen, att nu ska vi behöva få pengarna i rullning. Vi skulle behöva förstås investeringar och utländska pengar i rullning här, men också våra inhemska pengar som ligger på kontorna skulle behöva konsumeras, så att det där vi är såklart ska kunna komma mer arbetsplatser och fler ska kunna ha jobb. Och mycket av regeringens åtgärder, mycket av den politik som regeringen för, så är ju sån som de facto fungerar bättre i högkonjunktur, och vi var ju på väg mot högkonjunktur, och jag menar så som här sades tidigare också, så 2026 såg ut att kunna bli ett första tillväxtår, och så fick vi Irankriget, och nu vet vi inte riktigt var vi landar. Det här, vi följer allihopa säkert med råoljepriser och hur det far upp och ner, om Hormuzsund är öppet eller stängt, och det är klart, det är ju det här som är det olyckliga i sammanhanget, att nu, vi har tagit bort vissa skyddsmekanismer som gör att till exempel barnfattigdomen ökar. Och det är inte någonting som vi kan vara stolta över. Vi borde ha ett system som alltid tar fasta på de som har det sämst. Samtidigt som det inte får vara så som det ju var tidigare, att arbetsmarknaden är för stel. Och vi hade andra bidrag som det var möjligt att leva på istället för att ta jobb och så vidare. Det borde alltid vara mer lönsamt att ta ett jobb. Och vissa steg har vi tagit i rätt riktning och vissa steg har tyvärr gått i fel riktning.
Mm. Håller du med, Aki Lindén, om att den som har ett jobb här nu så har det ganska hyfsat, och egentligen är vi lite bortskämda medan de som...
Det var inte så jag sa.
nej, det var jag som sa det.
Jag förstår nog vad kollegan sa det här, och jag har ganska samma åsikt. Naturligt känner jag ju som läkare och pensionär och riksdagsman många människor som hade ganska bra, och från början av det här året så de har ju fått mera i hand efter det att man sänkte just det där stora inkomsternas inkomstskatt och sen löne höjningarna var ju sådana att de var bättre än inflationen under nu två, tre senaste åren. Så det är faktum. Men sen många människor tänker att liksom jag redan sa det, att om var sjunde person, till exempel människa i Åbo och några andra ställen också, är arbetslös, så de tänker att är det nästa månad eller efter ett halvår, som jag är också. Mm. också. Och därför, när man sen har skärt också de där stöden som arbetslösa människorna får, så de börjar sen spara och det leder till en sådan situation att samhället och dess ekonomi funkar inte som det skulle funka.
Nej, man sitter och håller i sina pengar. Just. Och man tänker på hur man talar om åldringsvård här nu och hur den kommer att se ut i framtiden, så är det ju inte särskilt konstigt att man håller i sina pengar, tycker jag själv i alla fall. Men det där, ja, vi har bland de högsta arbetslöshetsgraderna i Europa idag, och vi har inte haft någon egentlig tillväxt på väldigt länge. Och sen har vi en massa unga som är otroligt oroliga för att de inte ska hitta jobb. 7 av 10 är det där jättepressade, känner sig pressade för att de är oroliga för att de inte hittar ett jobb. Och det där, och hälften av de unga säger att de ser direkt pessimistiskt på framtiden. Vad säger du nu, Kristoffer Ringo? Alltså, vad ska ni göra åt den här saken? Ni har konstaterat att man inte kan spara sig till en positiv framtidstro, men vad ska man då göra?
Nej, det här är ju det som är kanske det mest obehagliga nu. Jag följer också med alla ungdomsbarometrar och så vidare, och upplever också själv riktigt i min närmaste krets att den här inställningen har ändrat på senare tid. Och jag menar, här i Österbotten har man tidigare kunnat säga att det alltid finns sommarjobb åt de som vill ha ett sommarjobb, och arbetsgivarna har skrikit efter arbetstagare och så vidare. Och nu vet vi allihop att så är inte riktigt fallet för tillfället, att det är inte så lätt. Och nu är det enda lösningen på det här att se till att vi har ett utbildningssystem som utbildar efter det vad näringslivet efterfrågar, och att näringslivet har möjlighet att investera, får tag på finansiering, att vi hittar exportkanaler så vi får in nya pengar och så vidare. Också att vi förstås då har goda kontakter till stora internationella bolag som har intresse av att göra de riktigt, riktigt stora investeringarna här. Att det, liksom, det handlar ju om att bygga upp lokala och regionala ekosystem kring det som alla olika regioner har sina styrkor i. Och här vet jag att vi är duktiga i Österbotten, men det där jag oroas kanske ännu mer för till exempel skogsindustrins framtid ser ut där man märker att till exempel cellulosan inte riktigt har sin plats på världsmarknaden för tillfället och vilka följder det då har för tusentals arbetare inom skogsindustrin och på sikt såklart också markanvändningssektorn och skogsägarna och så vidare. Det är ju de här frågorna vi borde jobba med hela tiden och här har vi möjlighet att få framtidstron för vi har så goda exempel på hur det skulle kunna gå till och det där. Och nu kan jag kanske irriteras av det att till exempel Aki var inne på Laman på 90-talet då finska staten gick in och räddade bankerna. Och nu ser vi att banksektorn uppvisar rekordresultat på rekordresultat och har väldigt små kreditförluster de facto under de senaste åren. Och här skulle man nog kanske kunna förvänta sig att också små och medelstora företag lättare ska kunna få tillgång till finansiering. Och det här vet jag är en fråga som vi parlamentariskt i riksdagen är väldigt överens om. Att vi vill allihop lätta upp de pålagor och byråkrati som till exempel bankerna har. Men frågan är då att vad klarar vi av att göra och vad är fast i EU och vad är fast i bankerna själva. Och det här är en ganska svår ekvation.
Mm. Centerpartiet föreslår här att man borde införa någon slags garantijobb för unga. Alltså att ett företag som anställer en ung människa skulle få, om jag förstod det här rätt, så skulle få det här liksom det arbetsmarknadsstöd som den här unga som arbetslös annars skulle ha fått. Alltså en sån subvention. Borde man liksom tänka något helt radikalt för att ändra på saker och ting?
No, det där är ett alternativ. Jag vet inte vad den kostar och jag är inte ställning till den direkt, men gärna någonting som vi såklart kan se på. Alla förslag är bra att se på. Själv har vi ju drivit från SU i tiden och SFP för tillfället det där en ungdomsreservering i företagsbeskattningen som i praktiken skulle gå ut på det att om ett företag anställer en arbetslös ung så skulle företaget få dra av en viss procent, till exempel 50% av de sociala kostnaderna som kommer på lönen och de är ett krav att företagen måste återinvestera det i bolag och på så vis liksom, både skapa tillväxt och få fler unga ut på arbetsmarknaden. De här alternativen finns det många och jag vet att just sådana här olika förslag så bland annat förhandlas om i ramrien för tillfället.
Mm. Och i Lindén, hur ska man få till stånd en positiv framtidstro?
På lång syn är det ju så att vi faktiskt måste ha bättre produkter och vara mer innovativa i Finland. Så därför att vi lever från exporten, liksom man ofta säger. Men nu alldeles i det här läget som vi just nu är ganska djupt inne så då skulle vi nog behöva alldeles sådana medel som man säger att till exempel någon sådan möjlighet att kommunerna kan faktiskt använda kommunernas och statens pengar att ordna jobb till unga människor. Vi har ju det där sedelmodellen som har nu börjat, men jag skulle säga att någonting som är 10 gånger större än det har varit. Om jag går tillbaka till den början av 90-talet, då var det ju så att om man var 500 dagar utan arbete, kom det ju att kommunen måste garantera till 6 månader arbete och sen kunde man igen vara utan arbete. Men de är ju sådana, man i djup kris sådana medel som man kan använda, men framtiden ska ju vara någonting mer optimistiskt och man faktiskt måste tänka att innovation och sådana, att man faktiskt ska börja jobba lite bättre på alla sätt i Finland. Inte säga att man ska springa hårdare utan man ska vara mer innovativ.
Mm. Tidigare ordförande för Vänsterförbundet, Suvianne Siimes, som också har varit finansminister och det där nu jobbar inom pensionssektorn. Så hon var gäst här i Slaget i december och uppmanade där Vänstern och alltså Vänsterförbundet, men också Socialdemokraterna som hon då antog att ha goda chanser att bli statsministerparti efter nästa val. Att ni borde våga säga hurdan beskattning ni vill ha som som verkligen då skulle få fart på den här tillväxten. Kan du nu, Aki Lindén från Rockärmen, säga hur vi borde ändra beskattningen, hur vi vänstern ändrar beskattningen så att det samtidigt sporrar till tillväxt?
Jag har inte någon sådan färdig lista, men vi har talat med startup-firmor ganska mycket och vi just till exempel rekryterade till vår riksdagsgrupp vår ny ekonomist som kom från det där startup-världen så att där har man många unga människor med mycket innovation så men vilka skulle det vara de där skattegrejerna som man skulle använda? Jag tror att jag kan nu inte nämna alldeles konkret det där.
Okej, har du Kristoffer Ingo på lager någon skatteförändring som du tror att skulle vara viktig för att få fart på tillväxten?
Jag nämnde ju en två stycken eller tre stycken egentligen. Vi tror att vi har stöd i forskning och bevis från grannlandet att slopar man arvs- och gåvoskatten så får man fart på ekonomin. Då byts per automatik en egendom och ska vi säga, det ger åtminstone på ganska snabb, ganska kort, medellång sikt så ger det en tillväxt. Sen tror vi inte heller att överlåtelseskatten är befogad och speciellt som en sån här tillfällig åtgärd så är den ganska effektiv att också på så vis få pengarna i rullning. Och sen har vi alla de här hushållsavdragen och motsvarande som direkt stöder i kvinnodominerande branscher och så vidare. Men den här frågan som Sovianne Siemens ställde i december och som du Maria ställde här idag så ställer vi varenda vecka av oppositionen och framförallt av Socialdemokraterna att vad har de för alternativ när det kommer till pensionerna, till skatterna och vilket välfärdslöfte vill man ge åt invånarna? Det här är en fråga som vi faktiskt väntar på svar på för det är liksom det är den stora biffen som vi kommer att behöva diskutera efter nästa riksdagsval.
Vi får återkomma Aki Lindén här tills det närmar sig riksdagsval då 18 april 2027. En konkret fråga innan vi avslutar som jag skulle vilja fråga er ännu är att en sak som det verkar finnas pengar till är i alla fall försvaret. Nu säger man till exempel att det kommer att hittas pengar för ett bättre drönarförsvar. Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan sätta på försvaret, Aki Lindén?
Nu använder man ju i statens budget nästan 6 miljarder och det var 5 år sedan lite under 3 miljarder så det har ju fördubblats. Jag tror att man behöver nu den här nivån, men man har ju talat om det där 3% och även 5% och det skulle ju mena 11-12 miljarder, men situationen är nu sådan att det här nivån som man nu har, det här 6 miljarder är sådan, och se frågan sen att hur man använder det där. Nu går det ju 1,5 miljard årligen att betala jaktplanerna som vi köpte några år sedan. Men nu när man ju börjar tala om det där dronskydden så är det 100 miljoner eller 200 miljoner. Det vet jag inte konkret, men någonting sådant kanske man talar om. Så nu är det ju faktum att man behöver det i den här situationen.
Vad säger Kristoffer Ingo? Ja. Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan satsa på försvaret?
Det är kanske en fråga som ingen vill svara på för vi vill inte testa alternativen åt något deras håll egentligen. Så det är liksom kanske att vara noga med det, att försvaret finns ju av en orsak. Men om man nu tar det politiska så är det klart att jag menar som en del av NATO som har sitt 5%-mål på sikt som de facto då sträcker sig ännu till nästa regeringsperiod så kommer försvarsutgifterna att öka och det är på så vis ingenting som vi politiskt heller ifrågasätter. Vi är väldigt överens om det här över partigränserna men det jag kanske tycker är viktigt är att vi hela tiden överväger exakt vilka försvarsutgifter vi ökar och på vilket vis att det där vi vet att liksom, ett modernt ord på engelska dual use, alltså att man kan använda samma sak för både näringsliv och civilsamhälle men också kan vara en del av försvaret, till exempel vissa infrastruktursatsningar och så vidare. Så sådana här blir ju som väldigt viktiga att vi investerar på rätt vis. Jag ska ta ett konkret exempel med Myrgrundsbron här i Vasa där som idag inte klarar av tillräckligt tung trafik. Vi skulle behöva få den stärkt för att Hitachi ska kunna få ut sina frekvensomvandlare i världen. Och då vi stärker den så är det såklart också samtidigt någonting som stärker möjligheten att ta tunga försvarsfordon och annan materiell. Att liksom sådana här investeringar behöver vi göra. Och sen ska vi nog se möjligheterna i försvarsindustrin överlag. Att då jag träffar dem så säger de att de är redo att tredubbla sin omsättning. Och det betyder ganska mycket pengar tillbaka till Finland. Så vi ska inte bara mäta utgifter och utgifter. Vi måste också se på inkomsterna och möjligheterna. Vi som ett väldigt kunnigt försvarsindustriland med många fina bolag ändå är.
Ja, det brukar inte vara så populärt bland politiker att diskutera den här försvarskostnadsfrågan. Ännu vill jag fråga, kommer det här att ändra, tror ni? Kommer försvarsutgiften att bli en valfråga i det kommande riksdagsvalet?
Det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte heller.
Ni tror inte det. Okej, det där, vi avslutar dagens slaget som har handlat om pengar och vad vi använder våra skattemedel till. Imorgon startar då alltså de här budgetramförhandlingarna som sätter upp ramarna för kommande års budgetar. Tusen tack till er som deltog, Kristoffer Ingo från Svenska Folkpartiet och Aki Lindén från Socialdemokraterna. Jag heter Maria Nylund.